Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hej och välkomna till Nära ögat, en true crime-podcast för mesar. Mitt namn är Alexandra Kensdottir.
Och jag heter Amelia Ingman.
Och Amelia, kan inte du berätta för våra lyssnare, vad är Nära ögat?
Nära ögat är en podcast där vi kommer ta upp olika fall, brott eller hemska händelser där huvudpersonen i våra berättelser överlever. Vi kommer alltså prata om true crime, men utan att fokusera på mord.
Precis, så upplägget i varje avsnitt kommer vara att vi berättar varsin historia för varandra och för er. Vår tanke är att avsnitten kommer vara ungefär 30-40 minuter. En perfekt promenadpodd.
Verkligen.
Och i och med att det är första avsnittet så tänkte jag att vi ska börja med att presentera oss lite. Och som jag sa innan så heter jag Alexandra Kensdottir och jag kallas för Assa. Och jag vet att Amelia här kommer ju, du refererar bara till mig som Assa.
100%.
Ja. Jag är ursprungligen från Island men uppvuxen i Småland. Jag driver ett filmproduktionsbolag som heter Kensdottir Production med min syster Silja Marie. Och ja, det var väl kort om mig.
Och jag heter Amelia. Jag kommer från en småstad på västkusten som heter Falkenberg. Jag har bott i Stockholm nu i cirka 3 år och jag jobbar med digital kommunikation och sociala medier för ett kosmetikföretag. Precis som Assa så är jag ett stort fan av true crime. Och jag och Assa, vi har känt varandra nu i 10 år.
Goals.
Ja, det är ett decennium vänskap. Det är helt fantastiskt. Så vi lärde känna varandra när vi pluggade tillsammans på högskolan och vi läste medie- och kommunikationsvetenskap. Och har då gjort lite olika saker på vägen och bott i lite olika städer. Men nu är vi äntligen återförenade i Stockholm.
Back together.
Ja. Men Assa, det här är ju din idé, den här podden. Så kan inte du berätta lite om hur du kom på den eller hur den föddes?
Det här är ändå någonting som jag har tänkt på i 2 år. Och allting började egentligen med att jag lyssnade sjukt mycket på seriemördarpodden. Shout out till en grym podd. Men jag är kanske lite känslig. Så i alla fall, jag skulle flyga till USA och man går ju upp så här mitt i natten. Hoppar på flygbussen, du vet, jag går runt på flygplatsen, bara lyssnar på den här podden. Kommer till slut in på flygplanet, sätter mig så här längst in mot fönstret. Jag menar, alltså, det var så hemska detaljer. Alltså när någonting går från psykiskt jobbigt till fysiskt jobbigt. Alltså när man börjar så här svettas. Och jag börjar så här fippla med luften, bara hålla på och dra med jackan, dra med tröjan. Mm. Och mina så här grannar där i sätet trodde ju att jag var helt knäpp typ. Och till slut bara känner man så här, ni vet, den här hemska känslan. Och man bara, nej, alltså nu vänder det sig.
Och det vände sig. Återvändo.
Och, nej men alltså det fanns ju ingen återvändo. Och då, precis i den stunden, så lyfte ju vi. Så jag kan ju inte liksom springa på toaletten.
Nej.
Så det slutar ju med att jag kräks ju av den här podden.
Oh, så hemskt.
Och jag kan säga så här, jag pausade det avsnittet och aldrig tagit upp det igen.
Nej, jag
insåg
förstår
att
det.
Jag är lite för äckelmagad för vissa poddar. Och då började jag tänka så här, men för jag är också ganska känslig så här, känslig psykiskt, men jag blir påverkad av de öden man lyssnar på. Så jag har tänkt, men det måste ju finnas en podcast som där man tar upp de här true crime-fallen och de här sjuka grejerna som händer. Men när man liksom slutat lyssna på den så kan man fortfarande må bra. Alltså så här, det måste finnas något lyckligt slut. Det måste finnas en liten ljusglimt. Och därför så kom vi på en true crime podcast där alla överlever. Eller inte alla överlever, men där vår huvudkaraktär överlever. Det borde finnas.
Ja, exakt. Det fokuset är inte på mordet. Kanske kommer dyka upp några hemska detaljer. Men ja. Fokuset är inte på att personer förlorar eller mister livet. Och för de som blir nyfikna på vem det var du lyssnade på eller vilket fall det var som seriemördarpodden tog upp, så kan jag berätta det, eller? Ska jag säga?
Vet du vad vi kan göra?
Mm.
Vi kan skriva om det på vår Instagram. För nu måste ju såklart gå in och följa
snyggt.
Oss på Instagram. Vi heter naraogatpod.
Ja, exakt. Naraogatpod utan prickarna.
Precis.
Okej, så gå in där och kika så ska jag lägga upp vem det var som fick Assa och spy klockan 6 på morgonen. Ett flyg till Denver.
Tips, lyssna inte på den.
Nej, jag har också lyssnat på den. Jag var också tvungen att pausa. Det gick inte att ta sig igenom.
Nej, riktigt hemskt. Okej, så mitt första fall är The Collingswood Boys.
Okej.
Okay. Vet du vad det är för något?
Nej, jag känner inte igen det.
Jag har tagit all information från Oprah, min husgud. Jag hittade ett gammalt Oprah-avsnitt från 2010. Och jag har också tagit lite info från Wikipedia. Så att mitt fall började 1994. Och det handlar om 4 bröder. Bruce som är 10 år. Treshawn som är 5. Terrell som är 2. Och Michael som är 1. Och de här 4 pojkarna har haft en jättejobbig start i livet. Jag har hittat väldigt lite information om deras biologiska föräldrar, men jag tror att de var missbrukare och att de inte hade den lättaste starten i livet. Men de hamnar i alla fall då 94 i ett fosterhem i Collingswood i New Jersey. Då är det paret Raymond och Vanessa Jackson som tar emot dem och blir deras fosterföräldrar. Och Raymond och Vanessa, de är ett helhyllepar, de går jättemycket i kyrkan. Dels har de 2 egna barn, men sen så har de även massa fosterbarn och liksom adopterar även fler barn. Och utåt sett så ser de ut att vara väldigt så här älskvärda föräldrar som verkligen tar hand och öppnar sitt hem liksom för utsatta barn. Och allting gick jättebra under tiden pojkarna var fosterbarn hos dem. Men så fort, för att efter de varit fosterbarn i ungefär 2 år, så fick paret Raymond och Vanessa adoptera pojkarna. Och det var då allt förändrades. För tydligen så fanns det då lite olika lagar och regler kring ifall man var fosterfamilj så var typ socialen tvungen att komma dit och göra återbesök och liksom kolla hur det gick. Men när man har adopterat så blir det inte alls samma så här uppföljning med socialen och sådär. Så att 96 så slutade helt enkelt socialen göra hembesök. Och successivt så började det här paret förändras. Och speciellt, som jag har förstått det, så var det mamman som var drivande. Och började då alltså slå dem, straffa dem. Och det värsta var att hon svalt dem. Hon gav dem inte mat. Och till saken till är att de hade ju andra barn. De hade ju andra adoptivbarn och andra liksom fosterbarn och även så här, biologiska barn. Och de blev inte dåligt behandlade, utan det var bara de här 4 bröderna. Den ena pojken försökte liksom typ be om mat i skolan och be om liksom ett äpple från läraren och sådär. Och så till slut så tog han mod till sig och berättade för en lärare att de inte fick någon mat hemma. Och alltså det som är så hjärtskärande är att liksom det här fallet hade kunnat sluta där. För om läraren hade lyssnat på honom och liksom gett honom den hjälp han behövde, så hade liksom resten av historien inte ens behövt hända. Men hen, läraren, gick till föräldrarna och Nej. Berättade. Så det som hände var att föräldrarna tog de här fyra pojkarna och gjorde dem homeschooled. Detta ledde ju till att de blev helt isolerade från alltså, den övriga världen. Allting de gjorde, alltså helt oprovocerat, så blev de ju straffade. Alltså inte nog med att de blev så slagna och jag tror de blev slagna med bälten och grejer. Men det var också så att de hela tiden fick sitta på the step, alltså på ett trappsteg gissar jag på. Och bara sitta av tiden. De fick inte gå därifrån. Det som var det absolut värsta var att de egentligen aldrig visste när de skulle få äta. Så att mamman kunde typ sätta fram mat i köket, så här någon portion. Och sen så sa hon så här, okej, ni har en minut på er att äta upp. Äter ni inte upp så får ni inte äta något mer på hela dagen. Och då så här, fick de springa in och bara så här, trycka i sig tills de mådde piss. Och sen så, och hann de inte äta upp allting så visste de inte alltså när de skulle få sin nästa måltid. Det var så hemskt. De satte lås på kylskåpet och alltså larm på köksdörren så att de skulle höra. Alltså de ville verkligen se till att de här pojkarna inte skulle få någon mat. Det lilla de fick äta, det var, ofta var det så här råa havregryn. Pannkakssmet är väl översatt, men du vet så här, alltså pancake batter, alltså uncooked pancake batter, det är väl pulver gissar jag på.
Ingen aning, men,
ja, men oavsett. Det känns så här amerikanskt, så här pannkakspulver. Så då fick de liksom sitta och äta alltså smulor i princip. Och de här föräldrarna, de sa ju att pojkarna hade ätstörningar och att det var på grund av deras biologiska föräldrar. Att de hade kanske så här någonting fel, för att liksom, jag gissar på att de biologiska föräldrarna var knarkare eller så där, hade liksom missbrukat.
Men rimligt då att fyra syskon, ja, alla har samma liksom ätstörningsproblem. Ja.
Och det den enda gången som liksom folk ens såg pojkarna, för att om det var någon som kom hem till familjen så skickade föräldrarna upp pojkarna typ på vinden. Mm. Och så sa de så här, men ingen vill träffa er, ni är så fula, ni är så hemska, bla bla bla. Och så fick de sitta där tills folk hade gått. Och det sjuka är att under den här perioden så kom socialen till dem 38 gånger. Men det var inte på grund av pojkarna, utan det var för att de hade andra fosterbarn. Och de skötte dem ju exemplariskt.
Men vet du om de såg dem, de här fyra bröderna?
Nej. Och tydligen så var ju en av reglerna som jag tror har ändrats nu. Socialen kanske var där för ett fosterbarn. Mm. Och då behövde de bara kolla till det fosterbarnet. Men nu tror jag att man ändå måste kolla alla barnen.
Okej.
Okay. Så då såg de aldrig, för de skickade alltid upp pojkarna på vinden. Och bara såhär, bort med er, liksom, ni är fula, ingen vill se er. Vem skulle vilja träffa er?
Nej, exakt. Och de som kom, de hade redan andra barn att fokusera på.
Precis. Mm. Men de fick ju ibland gå utanför huset. Och det var när de skulle till kyrkan. För att de här föräldrarna gick ju i kyrkan varenda söndag. De här stackars pojkarna fick ju då dra på sig typ så här 4, 5, 6 tröjor varje gång. För att de var så smala. Bara för att liksom fylla upp lite grann. Så att de inte skulle se helt undernärda ut. 2003 så lyckades den äldsta sonen, Bruce, som då är 19 år gammal, lyckades ta sig ut, alltså mitt i natten. Och han var ju så fruktansvärt hungrig. Så han började direkt rota i soporna. Efter bara någonting att äta.
I hjärtat.
Ja, och då så är det någon som ringer 911.
Har du lyssnat på det?
Ja, de spelade upp det i Oprah-avsnittet som jag tittade på.
Var det hemskt?
Alltså det är mer så här chockerande typ. För den här snubben som ringer. Nu översätter jag vad han säger. Men han bara, men det är ett litet barn som äter ur soporna. Och klockan är 3 på natten. Han måste vara hemlös eller något. Och då svarar typ
ett litet barn.
Ja, och då svarar 911 bara, hur gammal är han? Och då säger han som ringer bara, han måste vara under 10. Han är väldigt liten, wow. Ett väldigt ungt barn. Och sen hör man sig i bakgrunden hur någon ropar på pojken. How old are you? Och sen så hör man så här, både den personen som har ropat och han som är i telefonen bara, han säger att han är 19, bara, men han kan omöjligt vara 19.
Så sjukt.
Mm. Men tack vare att Bruce smet ut den natten och att liksom grannen såg det här och ringde in till 911 så kom då liksom ambulans och polis och tog in honom. Och då berättade han vad som pågick i huset. Så polisen började utreda. Och alltså det här är så sjukt. Men Bruce, som då var 19 år gammal, han var 120 centimeter lång.
What?
Och han vägde 20 kilo.
Nej.
Jo.
Men hur många år hade han bott hos dem?
9 år. Så att han har liksom,
så han liksom stannat. Han har helt stannat.
Helt stannat. Han vägde 20 kilo.
Alltså det är ingenting.
Nej. Och Treshawn som då var 14. Han vägde 18 kilo.
Alltså det är så.
Och det var en 4-5-åring ska väga. Han är 14 år. Terrell, 10 år. Han väger 13 kilo. Det är man 2-åring ska väga.
Men hur är det möjligt?
Men det är så sjukt. Och Michael som är 9 år. Han väger 10 kilo. Och det var en 18 månaders bebis ska väga.
Alltså det är helt fruktansvärt.
Jag var så här, alltså min systerson som är 4 månader väger över 8 kilo. Han är ganska rund. Men jag menar, tänk att han väger 10 kilo i 9 år.
Jag kan inte greppa
Nej,
det.
Alltså jag ska visa.
Nej, vill man se?
Jag ska visa bilder för dig. Okay. Och vi kommer lägga upp dem här på vår Instagram också.
Okej, okay, vi ska se. Wow. Okej, okay, jag måste bara spontant så ska alla se ut att vara under 5 år. Eller så ut att vara 4. Alltså det är bebisar, det är små, små barn.
Och då Michael som var 9 år, han som då vägde 10 kilo, han har alltså på sig bebiskläder. Mm. Han var så liten. Så att han har på sig bebiskläder när han är 9 år gammal.
Oh, fy fan.
Det är så hemskt. Och när då polisen åkte hem till de här föräldrarna och gick in i deras rum. Eller där de hölls pojkarna. Alltså det var så smutsigt. Och det var så äckligt. Och de här stackars pojkarna, alltså deras tänder var ju ruttna. Alltså de har inte fått någon näring. Så de har liksom ingenting. De var smutsiga, de hade löst, extremt undernärda. Och det som är så hemskt är att det var bitmärken över hela väggarna. Alltså pojkarna har ätit på lister, de har ätit på tapet, Nej. De har ätit på allt de har kunnat komma åt. För de har varit så hungriga. Så det är liksom inte, alltså det är så, så hemskt.
Det är helt otroligt att alla 4 har överlevt en sån misär, sån svält.
Raymond och Vanessa blev då, vad ska man säga, åtalade av 28 fall av aggravated assault. Jag vet inte riktigt vad man alltså översätter det till. Men de fick i alla fall så här, ja, men 28 fall av det. Raymond, pappan då, han ju dö av en stroke under utredningen. Men mamman levde ju kvar. Genom att hon erkände sig skyldig av ett av de här fallen, av 28, så fick hon minskat straff.
Så hon gjorde en sån plea deal, eller? Hon gick inte in i, det blev ingen rättegång eller?
Ja, men det var någon slags rättegång. Men jag förstår inte, alltså det är också så här amerikanska rättssystemet, jag är inte helt inne i hur allting funkar.
Nej.
Men det var någonting, hon kunde erkänna sig skyldig av ett av de här fallen och därmed få minskat straff. Så hon fick bara 7 års fängelse.
Va?
Och det känns så lite för att vara USA. Man bara säger alla fördomar man har mot det amerikanska rättssystemet.
Verkligen.
Det sjuka är att hon satt bara 4 av de här åren.
Ja.
Så att hon kom ut 2010.
Så sjukt.
Rättegången var 2 år efter dem, alltså typ 2005, och de hittar han Bruce smet ju 2003. Och då hade Bruce, dels hade han vuxit massa på längden, men han har också gått upp 45 kilo på 2 år. Han har tripplat, mer än tripplat sin egen vikt.
Wow.
Så han håller typ ett tal på den här rättegången.
Han
har ju blivit så pass skadad utvecklingsmässigt, alltså i och med att han har varit så undernärd. Han har lite svårt att prata, men det var, alltså det finns på YouTube. Och det är så starkt när han så här pratar till sin adoptivmamma. Och bara, du slog oss, du har tagit min barndom.
Ja.
Om ni vill gråta så gå in och titta på det.
Ja.
Men i alla fall, 2010 så var de med i Oprah.
Okay.
Inte Bruce, för jag tror att han hamnade på någon slags hem efter det här. Och jag kan liksom inte hitta någonting om honom nu. Så han var inte heller med hos Oprah.
Nej, okay.
Men de 3 yngsta sönerna var med. Och de bara, men Bruce är ju hjälten. Så här, utan honom så hade vi alla varit döda. Och alltså, när de går in till Oprah. Jag tror inte att Oprah är så lång. Men alltså, alla de här killarna är ju ett huvud kortare än Oprah.
Ja, det är så.
Ja, de är jättesmå. Jag tror också Bruce var ju han var ju 19 när han hittades. Och de andra var ju 14, 10 och 9. Så de var ju inte myndiga.
Nej.
Och så var det en man som, han fick ta hand om dem när de liksom men hamnade hos polisen och allting. Utan han fick liksom, mannens farmor var tillfällig fosterförälder för barnen.
Okay.
Och den här mannen, han James, han skulle vara någon slags manlig förebild för dem. Men han kände så mycket för dem. Så att han och hans fru Amber adopterade de här tre killarna. Och de hade en egen son som var 8 då, 2010. Alltså det är sån fin familj. Och James och Amber verkligen så här, har tagit hand om dem och hjälpt dem. För de här killarna hade ju såna problem med mat. Mm. De kunde ju, alltså de hets åt när det fanns mat. Och så kunde liksom kroppen inte behålla det. Så de så här, kräktes. Amber och James har verkligen varit så här, alltså hjälpt dem. Och bara så här, det kommer alltid finnas mat för er.
Ja.
Och då hade den yngsta någon gång kommit fram till Amber och bara, can you be my mom?
Oh.
Och så hade de adopterat dem.
Nej,
alltså så fint. Och hon, Amber är ju också med då på Oprah.
Ja.
Hon är ju så tacksam för att efter allt de har gått igenom så valde de henne som mamma. CJ, deras son, som var 8, han blev ju superglad för nu har han 3 brorsor.
Ja, visst.
Alltså, och de leker ju hur mycket som helst. Och också någonting som är fint är att så här efter, alltså, eller fint, de kunde ju så här stämma staten tror jag, eller någonting. De fick ersättning. Så att nu har de, alla de fick så här scholarship till att de ska få gå i college.
Mm.
Jag kan ju vara en stalker. Ja. Men jag har ju varit inne på de här 3 killarnas, alltså, Facebook-profiler.
Ja, men vad gör de idag? Berätta.
Det är inte jätte, jag vet inte exakt vad de gör. Jag tror att de jobbar på lite olika ställen. Men det är så här, bara så här, gå igenom och titta på deras bilder. Se att de är en familj. Du vet, med de här nya, alltså, James, Amber, CJ och liksom alla de här. Det är ju 3 vuxna män idag liksom.
Ja.
Så det är så fint att se att de har fått ett.
Men de verkar, alltså, ha det bra liksom.
De verkar ha det bra.
Mm.
Och jag hoppas att Bruce också har det bra. Jag hittar liksom inget om honom.
Hjälten.
Ja, hjälten. Så det här var mitt fall om The Collingswood Boys.
Wow. Alltså, vilket livsöde.
Mm. Jag är så nyfiken på ditt avsnitt.
Okej, okay. Så det fall som jag tänkt prata om idag är kidnappningen och den brutala attacken på 15-åriga Mary Vincent. Det känner igen.
Alltså jag har ju en baskunskap om det här fallet.
Mm, jag misstänker att du har hört detta för det här är helt otroligt, men jag kör det ändå. All right, så Mary växte upp i Nevada tillsammans med hennes föräldrar och syskon. Det var inte jättemycket information jag kunde hitta på hennes uppväxt eller tidigare liv, men det verkar som hon haft en så här relativt normal uppväxt. Men när hennes föräldrar beslutade sig för att skiljas så hade Mary väldigt svårt att acceptera det. Hon började skolka från skolan och blev väldigt utåtagerande och hon bestämde sig för att hon skulle rymma hemifrån. Så hon och hennes dåvarande pojkvän rymde tillsammans till Los Angeles där de till en början bodde i hans bil. Det funkade ett tag, men sen när de gjorde slut så var hon tvungen att hitta någon annanstans att ta vägen. Och som tur var så hade hon en morbror som bodde i Los Angeles så hon kunde få bo hos honom. Men efter ett tag så började hon få så stark hemlängtan. Och hon ville bara åka tillbaka till sin familj i Nevada. Så hon bestämmer sig för att ensam lyfta hem.
Typ när var detta liksom tidsmässigt?
Det här utspelar sig den 29 september 1978. Och då ställer hon sig längs med en väg i Berkeley, Kalifornien och börjar lyfta.
Men det känns också som att så här, 78, att lyfta var inte jättekonstigt. Alltså, idag är det ju helt så en big no-no. Men 78 känns som att alla lyfter det.
Ja, och det beskriver hon själv. Jag kan ju berätta då att den här informationen har jag fått från en intervju med henne i tv-programmet I Survive. Och det finns på YouTube, så där har jag fått mycket av min information. Tillsammans med en artikel i LA Times och Wikipedia såklart. Men och hon beskriver själv, Mary beskriver själv att det här var liksom supervanligt. Även om det inte var ofarligt så var det inte ovanligt att man lyftade. Folk hade liksom inga egna bilar och hade inte råd med taxi och flyg. Så att
jag var 15 år. Mm. Alltså.
Hon står där och liksom längs vägen och väntar på skjuts. Men det står även ett par andra personer där som ska lyfta åt samma håll. Så att hon inte är ensam. Och de tycker allihopa att de kan åka tillsammans då åt samma riktning. Men efter ett tag så stannade en van längs med vägkanten och erbjuder Mary skjuts, men bara Mary. Och de andra lyftarna, de ser att vanen är tom, att det är bara han som kör och sitter i den och det finns ingenting där bak. Men chauffören menar ändå att han bara har plats åt en person. Så de andra säger åt Mary att inte åka med honom ensam. Och om man inte vill ju ta med några andra utan bara en ensam ung tjej, så är det ingen bra idé. Men Mary var jättetrött, hon hade gått långt och hon hade väntat länge på skjuts och hon ville bara komma hem. Och hon säger själv i efterhand att hon kände sig desperat, hon ville bara hem. Plus då att hon tyckte att han som körde bilen såg harmlös ut. Hon beskrev själv att han såg ut som en harmlös morfar. Så hon bestämde sig för att åka med. Och hon kliver in i bilen som körs av den 51-åriga Lauren Singleton. Och hon berättar vart hon vill åka. Och efter ett tag så somnar hon i passagerarsätet. Mm. Efter en stund så vaknar Mary och ser då en vägskylt och inser att de har kört åt helt fel håll. Hon konfronterar Lawrence och han menar på att det var ett misstag. Att han har kört åt fel håll och han ber om ursäkt och säger att han ska vända bilen. Och då är de mitt ute i ingenstans. Det är helt öde. Det finns i princip ingenting och de kör bara på småvägar i ödemarken.
Ångesten.
Så hemskt. Och nu har det även hunnit bli liksom helt mörkt ute.
Vi har ju vuxit upp med att man har mobiltelefoner. Mm. Alltså så här, man är så nära sin familj även om man är långt bort.
Hon var desperat. Hon säger själv att hon ville bara hem. Ja. Och förmodligen hade det väl funnits bättre sätt att göra det på. Men liksom i stunden, som hon själv beskrev, det här var inte ett unikt sätt att ta sig fram på. Men så de kör vidare då och Lauren säger till Mary att han måste kissa. Så de stannar till med bilen och nu har då hon hunnit få en riktigt dålig magkänsla. Och hon förstår att hon är i en dålig situation. Så när Lauren ser utanför bilen så märker hon att hennes ena skosnöre har gått upp. Och så tänker hon för sig själv att om jag måste springa och jag kan springa ifrån honom. Jag kan springa ifrån den här gubben, men då måste jag knyta mina skor. Så hon kliver också ut i bilen och när hon böjer sig ner för att knyta skorna så slocknar hon. Och då har han slagit henne i huvudet med en slägghammare. Och när hon vaknar igen så ligger hon naken och fastbunden bak i hans van. Och han börjar våldta henne. Och det gör han om och om igen hela natten. Och hon är helt förstörd. Och hon frågar honom varför han gör detta, men han svarar inte. Så hon ligger där och bara önskar att hon vore död. Under hela natten så bad hon honom att släppa henne och hon lovade att inte berätta för någon om han bara låter henne gå. Men han bara fortsatte våldta henne tills solen gick upp liksom. På morgonen så släpar han ut Mary ur bilen och hon är helt naken och hon blöder och såklart liksom en fruktansvärd situation. Men då säger han till henne att om du vill att jag ska släppa dig fri så ska jag släppa dig fri. Och så sträcker han sig efter en yxa som ligger i bilen. Tar tag i Marys vänstra arm. Och med ett hugg så hugger han av armen på henne. Så han kapar liksom hennes arm precis under armbågen. Och Mary börjar falla baklänges. Och när hon faller så tar hon med sin högra hand tag i hans arm. Och nyper fast liksom så hårt hon kan. Hon förstår inte vad det är som händer. Och när hon tittar ner mot hennes vänstra arm så finns det ingenting där. Det bara sprutar ut blod.
Mm.
Och hon beskriver själv att, liksom att det här är en sån fruktansvärd smärta som hon upplever. Och hon är också fullt medvetande när detta, alltså hon är fullt medvetande när detta händer. Och hon känner allt. Så hon faller till marken och börjar då skrika och sparkas för att försvara sig. Hon hoppas att någon ska höra henne.
Mm.
Han fortsätter veva yxan mot henne om och om igen och till slut lyckas han även hugga av hennes högra arm. Och han backar bort från henne och hon förstår inte vad det är som händer. Men Mary ligger kvar på marken och hon ser liksom från håll att han står och viftar med sin arm. För hon bara ser liksom att han försöker vifta bort någonting. Men till slut så ser hon att hennes hand har liksom då krampaktigt hållit sig fast vid honom. Och det är hennes avhuggna arm som han står och försöker vifta loss.
Gud, alltså det är ju alltså en skräckfilmscen.
Ja, han har kapat båda hennes armar och hon är liksom, hon kan typ inte ta in vad det är som hände. Så hon ligger där då helt skräckslagen och totalt handlingsförlamad. Så Lawrence går tillbaka fram till henne och börjar släpa Mary. Och hon säger liksom i efterhand att hon tror att han tror att hon är död för att hon rör sig inte, hon bara ligger helt stilla. Så han fortsätter dra henne och tar sedan Mary och slänger henne ner för ett 9 meters högt stup. Det sjuka att hon överlever detta. Men hon bryter 4 revben i fallet. Och blodförlusten har ju då satt henne i chock, så hon ligger ner i den här ravinen, eller vad man ska säga. Och har liksom ingen aning om ifall han står där uppe och väntar på henne, ifall han har kört iväg och lämnat henne eller vad han håller på med. Så hon ligger bara kvar där nere och väntar på att blöda ihjäl. Och hon känner sig trött, kall och vill bara liksom sova. Men så hör hon en röst som säger åt henne att hon får inte somna. Att han kommer göra detta mot någon annan om inte hon stoppar honom. Så att den här rösten som hon hör då, den får henne att liksom kämpa vidare.
Man så fattar att hon är 15, ja. Och att hon så här, hon har den styrkan.
Och nu ska hon stoppa honom. Det är hennes mål, liksom. Det är så sjukt. Hon beslutar sig då för att ta sig därifrån. Så hon trycker det som finns kvar av hennes båda armar ner i marken. Så ner i jorden och leran. För att bilda då en packning för att stoppa blödningen. Och sen så börjar hon klättra upp för stupet. Och hon lyckas ta sig tillbaka upp på vägen igen. Men då har det redan hunnit bli natt, så att hon har liksom hela dagen kämpat sig upp för de här 9 meterna. Och då är det helt kolsvart ute, hon kan knappt se någonting alls om det inte vore för månen. Men på långt avstånd så kan hon höra trafik, så hon bestämmer sig för att följa det ljudet. Och hon går hela natten och går så pass länge så att solen börjar gå upp igen. Och till slut får hon syn på en bil. Och det är 2 killar som kör en röd cabbe. Och när bilen närmar sig så börjar hon ropa efter hjälp. Mm. Men hon går då helt naken. Hon är täckt i blod, hon är täckt i smuts. Och hon har båda armarna avhuggna. Och hon håller då armarna uppåt i luften för att förhindra att muskler och blod faller ut. Och hon beskriver själv att hon ser ut som någonting ur en skräckfilm. Så den här bilen kör bara förbi. De ser henne, men den stannar inte.
Alltså, där är det också så här, så lätt för oss att säga, men vad är det för killar, varför stannar de inte? Mm. Bara, men samtidigt så här, hade jag sett, alltså jag vet inte fan om han har vågat stanna.
Nej, alltså hon klandrar inte dem.
Nej.
Alltså hon fattar att de inte stannade.
Ja.
Men det får ju också henne att känna att, alltså, hon tänker att hon kommer ju dö där ute, mitt ute ingenstans, för det finns ingen kommer våga stanna. Men hon fortsätter gå mot ljudet av trafiken. Och till slut så kommer även en andra bil. Men den här gången så stannar bilen. Och då är det ett ungt nygift par som är på sin honeymoon. Och de rusar ut, de hjälper henne in i deras bil och kör liksom raka vägen till en telefonkiosk och ringer efter ambulans. Och då kommer en ambulanshelikopter och plockar upp Mary och tar henne till sjukhuset. Och där har hon förlorat över hälften av blodet i hennes kropp. Men hon klarar sig. På sjukhuset så gav Mary en så extremt detaljerad beskrivning av förövaren, så att Lawrence Singletons granne, när hon såg fantombilden på tv, så ringde hon inte polisen och var övertygad om att det var han, vilket då stämde. Så 10 dagar senare så kunde polisen identifiera och gripa Lawrence. Och nästa gång Mary och han möts är i rättssalen. Mary var både väldigt rädd och nervös under själva rättegången. Han var bara några meter ifrån henne när hon satt i vittnesbåset. Men hon lyckades ändå ge ett jättestarkt vittnesmål och hon kunde liksom med säkerhet peka ut honom som förövare. Men det hemska var liksom att när hon skulle lämna rättssalen så var hon tvungen att gå förbi honom där han satt. Och då böjer han sig mot henne och säger att om det är det sista jag gör så ska jag avsluta jobbet. Alltså han verkar inte alls vara ångerfull. Och han nekar till att han har huggit av armarna på henne. Han, i stort sett så nekar han till de flesta anklagelserna i den här
rättsprocessen. Men vad menar han har hänt? Liksom då, att hon tappar armarna? Alltså,
nej, nu har helt... inte jag liksom grävt ner mig helt i detta. Men han menar på att han inte var ensam i värnen. Att det var 2 andra prostituerade kvinnor och en vän till honom. Och att det var hans vän som var skyldig till attacken. Han ber i alla fall inte om ursäkt och han erkänner ingenting då under rätten. Men han döms ändå för våldtäkt och mordförsök och fick då 14 års fängelse. Vilket känns som ingenting. Men det var det hårdaste möjliga straff för den här typen av brott under den här tiden. Men det hemska är att han släpps efter bara 8 år. Dels på grund av gott uppförande, men också för att han jobbade som lärarassistent under tiden han satt inne och fick då straffrabatt i och med detta. Så när Lawrence blev villkorligt frigiven till Contra Costa County i Kalifornien så var det ingen stad som ville ta emot honom. Mm. Och det är så sjukt, men liksom ingen accepterade att han skulle flytta dit. Så fort en stad fick höra att han skulle placeras där eller att han redan befann sig där så blev det protester och det blev uppror. Och han blev omplacerad flera gånger och en gång när han hölls på ett hotell så samlades en mobb på typ 500 personer utanför hotellet. Och stämningen blev så allvarlig så att polisen fick liksom sätta på honom skyddsväst och sheriffen fick köra honom ut ur stan. Så att för hans egen säkerhet skulle så beslutade de till slut att han var tvungen att placeras i en husvagn på marken som tillhör San Quentin-fängelset. Och där fick han avtjäna sin villkorliga frigivning som var, jag tror den var 1 år. Men upprördheten kring hans låga straff ledde till en ändring i lagstiftningen. Som nu förhindrar tidig frigivning av brottslingar som har blivit dömda för brott som innefattar tortyr. Plus att de har infört hårdare straff för den här typen av brott generellt. Så att det är ändå positivt.
Mm.
Men då efter Singletons villkorliga frigivning var över så flyttade han då tillbaka till Florida där han växte upp. Och under 90-talet så åkte han fast några gånger för mindre stölder och så avtjänade han kortare straff. Men under våren 1997 så ringer en granne till polisen och berättar att de kan se att Lawrence attackerar en kvinna i hans hem. Och när polisen kommer dit så öppnar Lawrence dörren helt täckt i blod. Och där inne så hittar de 31-åriga trebarnsmamman Roxanne Hines mördad.
Nej.
Mm. Och då har han huggit henne 12 gånger i ansiktet och bröstet. Och det är så fruktansvärt och förlåt för det här. Det skulle jag vara för mesar men... Men jag var ändå tvungen att ta upp det för att det här ledde ju då till en andra rättegång för Singleton. Och även i den så vittnade Mary och berättade om attacken som Singleton hade utfört mot henne och hur det har påverkat hennes liv. Och hon har haft det väldigt tufft, speciellt eftersom han hotade henne till livet efter hennes första vittnesmål så har det liksom ständigt följt med henne. Och hon har liksom levt i skräck om att, och tron om att han ska leta upp henne och mörda henne. I den här rättegången så döms Lawrence Singleton till döden. Men 2001 så dör han följd av cancer. Och det är berättelsen om attacken på 15-åriga Mary Vincent. Som har den sjukaste överlevnadsinstinkten.
Jag ryser. Jag har ju också sett det här avsnittet med, eller på I Survived. För i början ser man ju bara så här henne sitta och prata.
Mm.
Och sen i slutet så ser man hur hon sitter och gråter. Och så tar hon upp sina så här proteser och torkar tårarna. Men det enda man kan så här ta med sig och typ inspireras av är ju alltså båda de här fallen är ju deras överlevnadsinstinkter. Mm. Alltså de här stackars små pojkarna som var så små och så svaga. Men som ändå kunde kämpa sig igenom och alltså lever typ ett normalt liv idag.
Ja. Alltså vi, verkligen, vi har ju pratat om barn här idag, både du och jag. Det är liksom helt otroligt och ja, viljan att leva.
Det är typ det finaste jag vet, att folk verkligen, verkligen, verkligen är så starka och kämpar så hårt.
Mm.
Så att de klarar sig.
Verkligen. Okej, ja. Det skulle ju vara för mesar, men jag känner att det här var ganska tungt att gå igenom. Men
ja, och
jag hoppas inte att någon har spytt i alla fall.
Nej. Och vi tänker, alltså, vi vill jättegärna ha in massa tips på historier som ni har hört. Tipsa, tipsa, tipsa. Vi vill ha fler historier där folk klarar sig.
Verkligen.
Det här var i alla fall första avsnittet av Nära ögat podd.
Mm. Och det här är Amelia Engman.
Och det här är Alexander Kenstotti.
Tack så jättemycket att ni lyssnade. Tusen tack. Jag hoppas att ni gillar det.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.